Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Veckans avsnitt av MMA-podden presenteras i samarbete med Sebbes Djurfakta. Här kom Djurfakta, Djurfakta. Nu lär vi oss om djuren. Hejsan alla glada där ute i världen. Vi är äntligen tillbaka för att inleda veckan med Sebbes Djurfakta. Men vi ska hålla oss lite kort för det finns så mycket att diskutera i MMA-podden. Så vi kommer... Detta är ju ett ganska unikt segment, eller hur? Ni har aldrig sett någonting som detta innan i en MMA-podd eller MMA-serie eller någonting sånt. Vet ni vad som också är unikt? Kanske det mest unika djuret i världen. Ja, jag vet, vi snackade nyss om bläckfisken och så kommer jag med detta påståendet nu. Det kan diskuteras och debatteras, men ett av de mest unika djuren på planeten finner vi återigen i havet, och det är såklart sjöhästen. Dels för att hästar ska inte vara under vatten, eller hur? De ska springa på gräs. Och det är väl inte så jättelångt ifrån, för att sjöhästar, de lever i gräsiga miljöer. Sjögräsiga miljöer, det vill säga. Men vad är det som gör dem så unika? Det finns ett par aspekter. Dels, de är ett havsdjur som inte simmar horisontalt, det vill säga liggande. De simmar vertikalt, det vill säga stående. Och det gör de faktiskt till ganska dåliga simmare. Och det kanske inte är det som man ska inleda med, men tro mig, det kommer bli mycket fetare. Ja, de kan inte simma lika snabbt som djur som simmar horisontalt. För att det tar, om ni tänker er själva, om ni skulle köra en bil, så hade ni inte velat köra en bil som är byggd på höjden. Ni vill att den ska vara byggd liksom på längden, eller hur? För att det är mer aerodynamiskt. Så de är inte bra på att simma, men de är väldigt, väldigt bra på att jaga. De är faktiskt extremt bra på att jaga. De är faktiskt statistiskt sett, vad gäller hur oftast de lyckas i deras jaktförsök, mycket bättre jägare än vithajen. Ja, den vithajen, Jaws, Steven Spielberg, exakt. Vithajen har framgång i sina jaktförsök i ungefär 50-60% av gångerna som den försöker jaga ett byte. Sjöhästar är framgångsrika i mer än 80% av deras jaktförsök. Och det är faktiskt lite där deras konstiga byggd kommer in i det, för att de hänger med deras svans i sjögräs och sånt och lyckas smälta in i miljön. Och en annan sak som gör dem väldigt unika, de har fullständigt självständiga ögon, precis som en kameleont, så de kan titta framför dem samtidigt som den andra ögat tittar bakom dem. Och de äter då främst väldigt små fiskar eller typ havsinsekter, små krabbliknande djur, och det gör de med väldigt, väldigt mycket effektivitet. Men givetvis, det mest unika med sjöhästar, det är ju faktumet att de är det enda djuret på planeten där hanen bär på barnet, eller barnen rättare sagt. Ja, det är jättegalet. Ni kanske tänker, men vadå, den som bär på de unga, det är väl liksom den som bär på äggen, det måste ju vara honan. Nej, inte riktigt, för att det är så att hanen fertiliserar äggen inuti honan, men sen så läggs äggen inuti en slags säck hos hanen. Så äggen bärs runt på vanligtvis hos honan, precis som alla andra djur. Men efter att de blivit fertiliserade läggs de i den här säcken och så bär då hanen på dem tills de föds levande. Ja, det är inte så att ägg läggs under lite sand sådär typ. Nej, de föder levande unga. Ungefär 1000 åt gången, och det låter som jättemycket, men det är typ mindre än 1% av de nykläckta eller nyfödda sjöhästarna som klarar sig per gång. För att, som sagt, de är inte väldigt effektiva simmare, och Som nyfödda så är de väldigt enkelt byte för andra djur. Men hur som haver, skärhästar, sjukt intressant, unikt djur. Jag hann inte ens komma in på hur deras gällar inte är cirkulära men kvadratiska och hur det gör dem till väldigt, väldigt tåliga djur. Och vetenskapsmän har faktiskt börjat leka med designer av kvadratisk rustning istället för cirkulär rustning. Väldigt, väldigt intressanta grejer. Jag skulle råda er att kolla upp det och kolla upp lite mer om sjöhästen, för den är fan tom.
Välkomna till MMA-podden. Galaxens bästa är här. Det finns otroligt mycket att prata om. Vi kommer att summera galan som var nu i helgen, alltså UFC Fight Night 212. I nästa avsnitt kommer vi blicka framåt på UFC 280 som går av stapeln nu på lördag. Det finns även väldigt mycket att prata om där. Men jag tycker så här, Martinez, vi börjar lite på den svenska scenen. Det har ju briserat ner nyheter av rang vad gäller svensk MMA. Och vi fick ju, första beskedet kom då, nu minns jag inte exakt vilken dag det var, om det var måndag eller tisdag, men en svensk MMA-fighter riskerar nu livstidsfängelse på grund av deltagandet i upploppen där i Örebro vad gäller Paludan. När han var där. Och jag vet inte riktigt vad man ska säga. Jag pratade om det här i liven som jag hade. Jag vet inte, det var en så konstig nyhet bara. Jag blev på något sätt så förvånad när det är en person som har någon form av karriär på G, att man bara går ut och agerar på det här sättet. Det känns så underligt. Men ja, som sagt, konstiga grejer händer hela tiden. Och ibland så är, vad är reality stranger than fiction, eller vad man brukar säga. När verkligheten slår fiktion.
Yeah. Fact is stranger than fiction. Yeah.
Hur reagerar du på det här när du läste det?
Ja, jag blev otroligt besviken av att höra de nyheterna. Shoutout till Daniel Sjölander på Kimura som breakade den nyheten. Mm. Väldigt tråkigt att se. Man vill ju inte att svenska fighters ska representeras på det sättet. Liksom. Men alltså, det som snurrade runt i mitt huvud, det var liksom en frågeställning som du tog på din live ganska mycket, vilket var det värt det? Mm. Och liksom, det var exakt det jag tänkte också. Jag bara, alltså, vad har du åstadkommit nu? Du har slaktat din MMA-karriär, all vänner och familj och sånt som du säkert bryr dig om. Du kommer inte kunna träffa dem i samma utsträckning på väldigt länge. Liksom, du kommer kanske kunna få böcker och sånt skickat till dig, men alltså, jag tror fan att det kommer vara en mysig vistelse där inne. Liksom, jag känner folk som har suttit och det är inte så himla kul. Jag hoppas han förvaltar tiden genom att plugga. För att det är faktiskt en möjlighet man har på svenska fängelsen. Plugga och lär dig, unge man, för att det är uppenbarligen något som behövs. Mm. Väldigt, väldigt tråkigt att se. Och liksom, vad var poängen? Du sa det jättebra, liksom Paludan, han är hemma och chillar på soffan och liksom kan le. Och så vadå? Så pitchade han unga muslimska män mot samhället och liksom typ, alltså, ingen vinner ju där. Ja. Det är inte ett krig som något parti vinner. Otroligt dumt. Jag förväntade mig så mycket mer från denna personen. Och det enda jag hoppas positivt från detta är att förhoppningsvis så lär folk sig från detta. De ser typ, oh shit, att det var någon som var på väg någonstans och nu kommer man spendera säkert minst 4 år i fängelse. Mm. Och då ser det alltså minst 4 år. Minst. Hoppas folk ser det som ett avskräckande exempel om ingenting annat.
Mm. För att grejen också här med svensk livstid, om jag har fattat det här rätt nu, så ni ska inte ta det här som att Paul sa så här och det betyder att det är exakt så, för jag vet inte, men jag tror att skillnaden på svensk livstid är att den kan mycket väl bli livstid. Du kan verkligen sitta livet ut. För att det som händer här, tror jag, istället är att du får en möjlighet att komma ut. Att det är det, tror jag. Va? Man får så kallas, typ som, vad heter det? Ja, men när man går in för probation, man ska prata. Man får rättfärdiga sin sak. Så att jag tror att du har större chans att komma ut från ett livstidsstraff med, ja, men, bra beteende och hela den biten. Medan i ett amerikansk livstid så kan du vara rätt rökt. Men vi har, det är väl Lasermannen, tror jag. Va? Han sitter ju på livstid och han försöker komma ut men får inte. Så att du kan absolut få en livstidsdom som gör att du faktiskt fastnar i fängelse hela tiden. Och det ska man inte riktigt förminska heller. Så att jag menar, det är, och just det som har hänt här, det är väldigt allvarligt. Att när man går på, jag tror att det är samma i USA, att gör du attacker mot det som är polis och sånt, så straffen är mycket högre. Man anser att det är mycket väldigt allvarligt brott. Och det här är ett väldigt allvarligt brott. Jag menar, när de här grejerna utbröt i somras, det var ju kaos. Alltså, det är flera poliser har blivit skadade, det är polisbilar satt i sig brand. Alltså, har jag rätt eller fel? Men Paludan kom väl aldrig ens dit, va?
Jag tänkte på det också. Jag har för mig också att det var så, ja, att han inte ens dök upp i Örebro. För att det var så på minst ett ställe där han skulle komma men inte kom.
Exakt.
Och det gör ju saken ännu mer tragisk, och det gör ju bara det här mer förtjänt, alltså straffet, det vill säga. Alltså, ja. Om han inte ens var där och ni ändå bestämde er för att hålla på och leka huligan, då har ni förtjänat varenda straff som kommer ur ert håll, för då har ni verkligen bara velat förstöra samhället.
Ja. Och det här som vi har lyft flera gånger tidigare, det här är också det som gör då att, alltså det är så tråkigt att säga det varje gång, men det finns ett stigma runt MMA, och varje gång, nu är det första gången sån här grej händer, men ni förstår vad jag menar med negativ framförande och vara en representant av sporten, och så går man och agerar på det här eller ett annat sätt. Och vi kommer komma in på det också med nästa grej också, som egentligen går hand i hand med det dåliga agerandet som sätter en sån svart stämpel på MMA. Och det här är ett praktexempel. För de som nu sitter och skriver varje gång det kommer in inlägg i Aftonbladet, Expressen, på Facebook, så ah, det här borde vara olagligt. De får bara vatten på sin kvarn när det gäller såna här nyheter. Det blir det återigen bara det här. Titta nu, här har vi beviset. För att man kan bygga upp sin respekt under 10 år, men man kan sabba det på bara en dag. På en minut, en sekund, så kan du rasera allt det här bra som har byggts upp. Och alla vi som sitter här och verkligen kämpar för att få sporten bra, du, jag, alla andra som jobbar med medier, alla atleter som verkligen jobbar med sporten på rätt sätt och föra fram det här respektfulla och det här positiva runt MMA. Sen kommer det här, de här individerna som kommer in och bara smutskastar och förstör och visar att det ändå är en gangstermentalitet, huligan eller vad man nu vill kalla det. Det är jättedåligt för sporten, och jag tror att de här personerna skiter väl i grund och botten i det också, för jag tror att de tänker så, de har inte den mentaliteten av att fatta att om jag gör det här så förstör jag för fler som håller på med den här idrotten. Sjukt tråkigt, jättedåligt, och ja, som jag sa där inne tidigare i live, och som du också har sagt här, var det värt det? Ställ dig den frågan. Det är verkligen där man får landa liksom. Sen får vi se vad som händer, och den här personen är ju då inte outad på grund av att ingen dom har kommit än. Om jag har fattat rätt så är det några som redan är dömda, men just den här individen är just nu inte dömd, och då har alla medier aktivt valt att inte gå ut. Men man kan dra vissa slutsatser ganska enkelt ändå. Mm. Så det är inte svårt att komma fram till informationen om ni nu är jättenyfikna på att veta vem det är liksom nu. Men vi avvaktar med att nämna personer som inte är dömda. Där har vi det. Jag tycker att vi släpper den och går vidare till nästa. Nästa nyhet som dök upp.
Nästa tråkiga nyhet.
Ja, precis. Ja, det var inte jättemånga timmar sedan jag läste det, men All Stars har nu blivit avstängda från att delta i SMAF, och det är då amatörtävlingar eller andra tävlingar i ska man säga då, inte proffsnivå, som har blivit avstängda på grund av att det har varit väldigt stökigt på olika event. Och det handlar inte om ett event, det handlar om fler, det handlar om olika arrangörer, supervisors, domare som har råkat ut för hot och jättedåligt beteende utav aktiva fighters från den klubben. Det här gäller såklart inte alla fighters på klubben, det här gäller några personer på klubben. Och SMAF sätter väl då på något sätt hårt mot hårt att nu får ni reda ut problemet som finns på er klubb så fort det är utrett. så får ni såklart börja tävla igen. Och för er som undrar då, betyder det här att proffsen inte får fightas i UFC? Jo, det får de såklart. Det här gäller bara SMAF, alltså svensk MMA, i de mindre ligorna. De har även uttalat sig också om att fighters får såklart fortfarande tävla, men de får inte göra det under den klubben, för det är just specifikt den klubben som är avstängd. Så är man en fighter på den här klubben och fortfarande vill tävla för att man tillhör inte den lilla ligan som har gjort där, då är man, det är helt fritt fram att dra till en annan klubb, representera den klubben och tävla åt dem. Så det är där vi är. Jättetråkig nyhet även det här också, och även det här då sätter en sån dålig stämpel på MMA. Så vi är där igen. Och vi pratade ju om det här när det gällde Wolf, så var ju en av de här incidenterna då. Och nu är vi liksom på den nivån av att en hel klubb blir avstängd. Så jag personligen hoppas väl att den här klubben reder ut det, och att sen får de fortsätta göra det de har gjort och fortsätta tävla och ta fram bra och atleter som behandlar alla med respekt i buren och även utanför buren. Så det är väl där jag står. Vill du tillägga något på den?
Jag kan säga som så här att i koppling till förra nyheten, stor cred till Örebro Fight Gym som omedelbart tog avstånd, stängde av fightern. Spelade ingen roll att han var en av deras mest framgångsrika fighters. De skulle inte gå och skydda honom bara för att upprätthålla någon slags typ, ja, vi håller varandras rygg typ av grej. Bara typ, nej, rätt är rätt och fel är fel. Och jag kan säga det finns till alla där ute, det finns inget coolare, finns inget mer ärofyllt, inget sexigare än integritet och ansvarstagande. Att kunna säga, fan, jag fuckade upp, eller typ, ej, han är min homie, men det han gjorde var fel, jag gillar honom, men jag gillar inte vad han gjorde där, och jag kan inte försvara det. Det är guld värt. Och jag hoppas verkligen att det är någonting som man kan säga till, för att det är ganska vanligt som jag är kritisk mot till exempel polis. Och då en sak som jag ofta säger där är liksom, jag vill att de bra poliserna säger till och markerar att visa typ, ej, vi är också emot detta. Och på samma sätt, och jag kommer hålla min integritet där, att så som jag säger där så säger jag här också. Jag vet att 99% av dem på A-Stars är bra. Jag känner jättemånga av dem. Jag har stor respekt för alla som har gjort så mycket för svensk MMA. Men som vi sa lite innan när vi snackade om detta, de här snorungarna som håller på och hotar supervisors på ligatävlingar, de har inte gjort ett skit för svenska MMA. De rider på, alltså de glider in på en räkmacka, rider på vågen som folk har slitit, alltså som All-Stars har skapat och många andra i svenska MMA har byggt upp, och snyltar och tar för sig på ett oförtjänt sätt. Ni känner till det där uttrycket a bad apple spoils for bunch. Släng bort de här ruttnande äpplena. Alltså, vi behöver inte en massa GB-ungar som springer runt och tror att de är tuffa. Vi vet att de fighterna på A-Stars är tuffa som fan. Det är därför ni är det största bästa gymmet. Och det förtjänar ni att vara. Alltså, det förtjänar ni att höra. Men MMA-Sverige förtjänar inte en massa snorungar som går runt och beter sig som skit och hotar också. Och jag hoppas att alla kan vara införstådda med det och att alla kan respektera allt det som har byggts upp. För att utan ligatävlingar, ingen amatörverksamhet, ingen erfarenhet. Hur ska ni klara er när ni kommer till proffs? Och det, jag tycker så synd, och jag lider med alla bra fighters som drabbas av detta. Och jag tycker det är synd att det blir en slags helhetsbestraffning. Samtidigt förstår jag SMAF att de kan inte bara ta hur mycket skit som helst heller. Så det är en tråkig sits, och jag bara hoppas att de som faktiskt är ansvariga blir utkastade från klubben. För att de gör inte All-Stars, svenska MMA eller någon part i detta några tjänster. Och det är väl där jag står.
100%. Jag tycker att vi går vidare här.
Till roligare grejer.
Ja, men verkligen. Tror jag att vi dedikerar nästan 15 minuter av början på podden på att prata om tråkiga nyheter. Men nu hoppar vi in på
det roliga. Inte, det blir bättre. Det blir bättre, pojkar och flickor.
Det kommer bli bättre. Vi kör igång direkt. Alexa Grasso, Viviana Araujo gick 5 ronder. Extremt väntat. Alltså så här, jag tyckte det var en väldigt tråkig match. Det kändes som att det var 4 stycken första ronder. Sen i den femte ronden, då drog de igång, det hände någonting. Det som förvånade mig var väl kanske att båda lagen, eller båda fightersernas coacher, ansåg att de hade vunnit i princip alla ronder. Det var jämnt, men när båda står där i femte ronden så tänker jag, oj, det ska bli intressant att se hur många domare som, om det här blir en split eller om det blir en bara så här, hela vägen åt ett håll. Och det blev det ju. Det var egentligen bara en, jag tror det var en domare bara, eller var det 2 domare som hade en rond till Araujo. Men resten gick till Alexander Grasso.
Jag tror det var 49-48, 49-48 och sen 50-45.
Precis.
Eller någonting sånt,
ja. Ja. Och där tror jag nog att man behöver prata lite med sitt team. Alltså, för att är det så här jämnt, då vet jag inte varför man står och säger att du har vunnit ronden. För du skickar in fighten i en helt falskt självförtroende att fortsätta och fightas på samma sätt. Jag vet, för mig det var väl rätt väntat. Jag tyckte väl ändå att när jag tittade på den så tyckte jag väl att det kändes som att Grasso låg väl steget före, även om det bara handlade om kanske ett steg före hela tiden. Men det är ju då tillräckligt mycket för att vinna en sån här match. Så jag vet inte, för mig det var en match som den sa ingenting. Grasso står kvar i rankingen. Hon mötte ingen som var högre rankad än henne, mer än åt andra hållet. Så jag tyckte det var lite synd att hon inte passade på att kalla ut någon. Hon är ändå rankad topp 5. Hon körde på den här, men de har alltid gjort bra matchningar och nu får vi se vad jag får här näst. Jag tar vad som helst. Men jag vill ibland höra när man är topp 5, snälla, säg någonting bara. Att så här, jag vill mot titeln, jag vill gärna vara, jag anser väl att jag är en eller två matcher från en titel. Men kalla ut någon, jag tycker ändå att det är ganska bra. Jag förstår att man ibland vill vara lite ödmjuk och sådär och inte gidra med folk i onödan. Men där tyckte jag ändå att det var ett yppligt läge att så här, jag vill upp. Nu vill jag fightas. Hon har, vad är det, 4, det här var 4:e raka hon satte.
Yep.
Och det ser väldigt bra ut. Jag tycker att Alexa Grasso har verkligen vuxit in i sin roll i UFC. Hon hade lite motgångar där men har nu laddat upp ett gäng snygga vinster i den divisionen och rankar där hon är. Så ge henne någon i topp 5.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Ja, men verkligen. Jag håller med dig där om att denna matchen saknade redan krydda liksom inledningsvis. Och sen så typ, om det någonstans, och sen matchen var ingen superhöjdare, så åtminstone lägg lite krydda på postfight-intervjun. Alltså säg, jag kommer bli den första mexikanska kvinnliga mästaren i UFC. Det räcker. First Mexican female champ. Säg det. Alltså vad som helst, jag fattar, hon är sådär good girl next door eller sådär vad man ska säga, och hon är jätterespektfull och jag respekterar det, men det är inte orespekt, alltså för att citera de här killarna som håller på och förstör på ligatävlingar, det är inte orespektlöst att säga jag kommer bli champ, det alla vill liksom. Jag kände väl att det var jämnt, men jag kände mig hyfsat säker över att Grasso höll på att leda. Liksom. Mest bara för att det kändes som att hon åstadkom mer. Liksom. Hennes boxning är ju väldigt fin och teknisk, och jag tyckte det var ganska tydligt att hon hade ett övertag där. När Araujo väl fick nedtagningarna, det kändes inte som att hon åstadkom någonting. Det var mest typ position. Och sen så var ju inte så, givetvis ingen av dem var ens i närheten på ett avslut. Men Ja, alltså Grasso gjorde det hon behövde, vinna mot en kraftig, stark motståndare. Helt rättvist domslut, konstigt av Araujos team att vara så säkra på deras sak. Vi har sett det flera gånger, alltså typ Holly Holm mot Ketlen Vieira är till exempel. Liksom där typ, ni var så säkra, men alltså hur kan ni vara så säkra när det är så jämnt? Konstigt coachande och sådär. Men sen måste jag också säga, Viva Mexico Way, mexikansk solidaritet, men jag såg ingenting från Alexa Grasso som säger mig att hon kan slå Shevchenko.
Nej, kanske jag, hon inte kallar ut någon heller.
Ja, exakt, vilket är lite förståeligt då, men samtidigt man måste väl sikta mot guldet på något sätt. Alltså, Grasso, hon är väldigt lätt att marknadsföra, liksom talar bra, hon kan spanska, hon kan engelska, liksom fotogenisk, allt det där, men jag kan inte komma på en enda grej hon gör bättre än Shevchenko. Alltså inte en. Kanske en snabb, kanske jabb, men alltså även där är jag inte ens övertygad om att hon har en bättre jabb än Shevchenko. Så det är det. Och det, men samtidigt resten av divisionen är i exakt samma sits. Ingen har riktigt någonting att säga till om när det gäller Shevchenko, så det blir nästan som typ, vem kan få andra platsen i divisionen? Det är nästan det man tävlar om. Och i det avseendet, jag gillar Grassos chanser att ta sig till ranking nummer 2. Liksom, det är ändå mycket, mycket möjligt.
Ja. Nej, alltså, jag ser ju ingen som kommer att kunna slå ut Shevchenko. Inte som det ser ut där just nu, det gör jag inte. Och då kanske en trygghet istället att fightas med någon som är så här ett eller två steg bakom en och vinna och fortsätta tjäna pengar och kanske få ett bättre kontrakt och allt det där. Men vi får se. Fighten innan det. Sjukt att vi inte tog upp det här i förra avsnittet, för att Jonathan Martinez, det är ju uppenbart att ni två är bröder, för ni har ju samma efternamn.
Det är såklart.
Så, din lillebrorsa spöade ju Cub Swanson. Var det väntat, tycker du?
Alltså, du vet, i efterhand, jag sa ju rakt ut, jag tippade med hjärtat. Alltså, Cub Swanson hade glimtar av bra saker som han gjorde i matchen, men i helhet, alltså, jag blev väl lite överraskad över hur bra Martinez var. Jag tyckte jag såg liksom en sammanhållning som jag inte nödvändigtvis sett innan. Och det kanske bara är så att han börjar få ihop alla sina skills på ett annat sätt, att liksom allting börjar sitta bättre. Fan vad hans vänsterspark är bra. Alltså den vänstersparken från Southpaw sitter så jävla bra. Det var kanske bara det, alltså hur pass bra han var, som överraskade mig. Jag tänkte liksom, fan, alltså det är mycket möjligt att Martinez vinner detta egentligen. Men just att han gjorde det så övertygande, det var väl nog det som var mest överraskande. Och fan, jag fick ont i hjärtat och knät när jag såg Swanson förlora på det sättet. Alltså, han har alltid min respekt oavsett, äkta G. Men jag vill alltså kanske ge en lite mer den där typ Daniel Pineda, Darren Elkins typ av match. Ge en lite sådär gamla godingar istället. Jag tror det är det bästa sättet att avsluta karriären på egentligen.
Ja, tror nog också det. Jag tror inte det är helt rätt att fortsätta vara gatekeeper i den åldern han är. Jag har varit väldigt förvånad däremot när man kunde se att det var problem, för det var som att det var en spark och så bara wow, det vände så snabbt. Det var inte som att det blev en liten lätt haltning, utan det var verkligen en spark som förstörde benet typ direkt.
Ja, han gick ner i en squat direkt från den sparken, och sen hände det 2-3 gånger till. Och bara, oh, shit, detta kommer ta slut.
Ja. Men alltså, nu såg inte jag intervjun med Cub Swanson, men jag såg att den här killen som var med i Ultimate Fighter istället var den som besvarade alla frågor och sånt. Och Jonathan Martinez kände sig ju väldigt så här, disrespected då. Inför det där, och vi drog väl på lite extra i den här matchen. Så kanske det var en dålig taktik av Cub Swanson att spela, jag vet inte vad han skulle säga, stoisk eller så här, bara sitta där och att den andra killen får besvara. Men jag kan förstå att motståndaren kanske känner att det är respektlöst. Vad tyckte du om det?
Alltså, jag tyckte mest det var bizarrt. Alltså, vi har ju sett liknande sådär intetsägande intervjuer innan. Liksom, jag minns när Tyron Woodley skulle möta Colby och hans svar på varenda fråga var Black Lives Matter. Och typ, du, jag håller med dig, men tid och plats, homie, tid och plats. Och jag blev mest sådär typ, okej, jag fattar, du försöker köra någon stoisk grej att liksom, ja, och du är veteran i gamet och visst, och du förtjänar respekt och du får respekt. Ej, alla älskar Cobb Swanson och alla är högljudda med att de älskar Cobb Swanson. Så jag fattar inte riktigt vad liksom, var det bara att han kände att oddsen inte spelade, alltså uppenbarligen hade oddsen rätt för Martinez var ju favorit och han vann. Så jag tyckte mest var lite konstigt. Jag ser gärna att han skippar det nästa gång.
Ja, jag håller med. Ja, Zlatko, shit. Jag kan verkligen se hur han hoppade runt i sitt lilla sovrum där och var så otroligt glad när Dusko Todorovic alltså släckte Jordan Wright i andra ronden. Alltså, Zlatko har inte gjort annat än att bara posta Dusko Todorovic bilder på sin story och min hjälte, fast ja, han är lyrisk. Han sa det själv att den här vinsten, det var nog bättre än den gången han vann 15 spänn på en trisslott. Så Zlatko är major happy över Dusko Todorovics vinst. Alltså,
jag tror det blev en och annan slibovitsa till de fyra.
Verkligen. Jag tvivlar inte en sekund på det. Men roligt, alltså, det var ju en underhållande match. Och det var väl lite så som jag väntade mig, att Jordan Wright, han går ut och fightas bara. Och Dusko Todorovic fick ju bara se till att börja dansa. Så nu räddade han upp en vinst och kanske också räddade sitt kontrakt på det här sättet, eller vad tror du?
Ja, alltså han hade ju tagit ett par tuffa förluster innan detta. Liksom Chidi Njokuani, förlusten var ju såklart riktigt tuff. Satt på torskar i tre av sina fyra senaste. Så definitivt att han har räddat sin karriär. Han har kanske räddat plånboken också, för han fick ju Fight of the Night-bonusen. Vilket var helt förtjänt. Alltså typ, det här var en riktigt grisig, grötig, rolig match att se. Den mest högtekniska. Nej, alltså jag har sett liknande matcher utanför Swedbank Stadium på derby mellan MFF och Helsingborg. Men det är riktigt rolig match. Jordan Wright, wow, han är för träffbar. Alltså homie, du måste tajta till det defensivt om du ska. Jag vet inte ens om han kommer vara kvar efter detta. Men även efter, alltså, för, alltså om du ska till LFA eller vad som helst, måste ha liksom bättre defensivt spel än det här. Och en sak jag tänkte på också under matchen, vissa vinklar, fan vad du skulle likna Adam Westlund när Westlund är typ snaggad. Tyckte du också det, eller var det bara jag som typ kanske saknar Adam i buren och typ såg?
jag tyckte istället att han såg ut som en, om Zlatko hade blivit MMA-fighter på riktigt. Det var typ det jag tänkte.
Det också.
Han såg ut som en bulkad Zlatko. Det kanske är därför Zlatko också har rakat håret. Nej, jag tänkte inte riktigt på Adam Westlund, men ja, det var roligt observerat. Jag håller med, jag vill gärna också se Adam igen.
Ja, men rolig match. Kul för Dusko. Kul för Zlatko. Jag ser gärna, detta fick mig bara att bli ett större fan av Dusko liksom. Alltså, jag har inte varit så där jättemycket på något hype-tåg eller något sånt där, och jag tror väl kanske inte att han kommer bli UFC-mästare. Men fortsätt leverera såna här roliga matcher och du kommer bli en stor favorit hos många.
Ja, jag tror att vi vet nu det Zlatko har vetat hela tiden.
Exakt. Mystic Zlatko.
Jag kommer hoppa över Asensio Henry, för jag tycker inte att det var någon speciell match. Det enda jag kan lyfta där är väl att Henry började bra i rond 1 och sen kom Asensio in i det och det gjorde att han vann matchen. Men Mischa Sirkunov, 88 sekunder in i första ronden, sen var han brutalt knockad av Alonso Menefield, och Mischa Sirkunov har nu då, ja precis, alltså det är fyra förluster på rad. Tror du att han får fightas igen i UFC eller blir han klippt nu?
Jag tror han blir klippt, och även om han inte blir klippt så han kanske borde hänga upp det. Alltså även där, för att fyra raka förluster, alla utom en av dem på avslut, och förluster i fem av sina sex senaste. Alltså det ser inte bra ut, och han var kvar länge. Han låg kvar obehagligt länge. Alltså det var typ vila i frid, knockout. Alltså den här galan innehöll ett par avrättningar. Alltså Jordan Wright var typ också sådär typ i bårhuset efter detta. Och sen galans första match, vilket jag tror vi kommer nämna lite senare, vilket jag hoppas, för att nu har jag typ 50 skämt förberedda.
Mm.
Men alltså Sirkunov, han, det, bara, det såg inte ens ut som att han blev träffad så hårt liksom. Alltså det är lätt för mig i soffan att säga typ det såg inte så hårt ut, men jag tycker man har sett ganska tydligt att så fort han har stegrat lite i motståndsnivå och så fort han möter någon som är typ kraftig liksom, så går det inte lika bra för han. Jag tycker vi har nog sett det vi behöver se från Misha Sirkunov. Han är ändå uppe i ålder också, har jag för mig. Var en 35, och jag är inte jättegammal för lätt tungvikt, men att bli knockad på detta sättet, det är ingen bra look. Och ja, det är nog dags att hänga upp det, för att så länge som han låg kvar där medvetslös, det bäddar för att han inte borde vara kvar på den här nivån längre.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är sjukt hur en karriär kan vända så som det har gjort för honom. Det är verkligen där han blir kuttad men får ändå ett nytt bra kontrakt, jättenöjd, sen bara gick det bara rakt ner i stöpet. Men undrar egentligen vad är det som har hänt? Alltså det måste ju vara någonting som har hänt, alltså på ett så här personligt eller privat plan, alltså för det är en sån konstig karriärsutveckling på Sirkunov. Men ja, nu tror jag har svårt att se att vi ser honom i UFC igen. Med så här många förluster så vet jag inte om han kommer att få vara kvar. Vi behöver ju inte ta upp kanske alla matcher från underkortet, men feel free to pull some jokes, för nu är det, jag vet vilken match du vill prata om.
Så som jag sa, vi fick se ett par avrättningar på kortet. Galan inleddes med en avrättning, och det var Mike Jacksons karriär. Pete Rodriguez, Han såg vass ut. Han kom in som en smooth criminal in i denna matchen. Och han kom in med energi som typ, hey, you wanna be starting something. Och visade det verkligen det när han började träffa Mike Jackson med de slagen. Uff, det där var riktigt, riktigt brutalt. Och jag tyckte nästan domaren hade kunnat kliva in lite tidigare. Men det var som att domaren tänkte typ, hey, don't stop till you get enough. Mike Jackson, experimentet är nog över. Jag misstänker det nu när han är 1-2 i UFC. Det brukar vara grund för att klippa kontraktet. Och ingenting mot Mike Jackson, alltså personligen, du vet, don't matter if you're black or white. Men han platsar inte i UFC. Det är ganska så uppenbart. Och spelar ingen roll vad jag tycker som fan, för att som vi alla vet när det gäller UFC:s relation med fansen, all I want to say is that they don't really care about us. Och sen såg du vad Dana White sa om Mike Jackson efteråt.
Nej.
Han sa, hey Mike, don't you ever come around here. I don't want to see your face, you better disappear. The fire is in my eyes, the words are really clear, so beat it, just beat it. Och det kan man väl förstå, för att Mike Jacksons insats var bad, bad, really, really bad. Jag tror det är alla skämt jag har.
Ja, det blev ett helt sätt här. Det här är, om ni går och lyssnar på Martine Nash stand-up, det är det här ni kommer att få höra. Jag började titta.
Och just matchen blev en thriller.
Exakt. Verkligen. Tror han är off to Neverland, eller?
Ja, yeah, exakt.
Nej, men jag började kolla lite senare, så jag försökte spola tillbaka och jag kunde inte hitta matchen. Så jag var såhär, fan, har han inte gått match? Och sen ser jag, jo, han har torskat. Och då fick jag så här, gå tillbaka ännu långsammare på Fight Pass. Den var ju så pass kort och det var så pass mycket så här, jag tror de hade nästan en timme av bara annat skit på Fight Pass. Mycket matcher också som blev borttagna ifrån det här kortet, så det påverkar ju också såklart sändningstiden. Men,
kanske den allra bästa matchen togs bort för den delen.
Ja, och jag så, men till slut hittade jag den och var så här, okej, okay, man lyckas ändå röra sig. Histerkära och tänkte jag lite Fabia-känsla här, men sen bombade knät. Det satt ju så rejält. Så ja, kul för Mike Jackson, men den karriären är över. Tazuro?
Nej, jag såg han ligga där, jag bara tänkte, Mike, är du okej? Okay? Är du okej? Okay? Är du okej, okay, Mikey?
Vad tycker du om Japans Tatsuro Taira?
Ey, vad var det jag sa? Den här japanen är en frisk fläkt i flygviksdivisionen. Såg vass ut, som ni kunde se, en riktigt skicklig, kompetent grappler. Ung som fan, 22 år gammal. Alltså han är långt ifrån sin prime. Så jag hoppas bara att både hans team och UFC kör lite långsamt, vilket de verkar göra. De ger inte han liksom riktiga killers nu i början. Men jag tycker han visar otroligt mycket potential. Han lever verkligen upp till den hypen som han visade i Shooto i Japan. Där han liksom levererade avslut efter avslut efter avslut. Jag sa innan att CJ Vergara var liksom ingen sådär jättewowig fighter som jag hade blivit dunderimponerad av. Men detta är precis vad Taira behöver. Han behöver erfarenhet. Han behöver liksom UFC-kaliber fighter, så då behöver det inte vara liksom mästarkaliber, men bara kaliber för varje UFC. Vi minns ju alla när de sist de hade en japan som de stressade upp till titeln. Det var det Kyoji Horiguchi. Han var inte riktigt redo för Mighty Mouse, så han har erkänt det själv också i efterhand. Så jag hoppas de lärde sig från det och kör lite saktare tempo med Taira. Och gör de det, så då kan vi mycket väl se en väldigt, väldigt intressant spelare i toppen av flygvistdivisionen om 3 år.
Mm. 100%. Jag vill lyfta en sista. Och det är Johan Anderson Brito. Jag blir mer och mer imponerad av den här killen. Visst, nu fick han ta emot en debutant som tog matchen också på kort varsel. Men fortfarande. Alltså sättet han tog rygg och verkligen jobbade systematiskt, väldigt så här metodiskt på att få det här låset, tycker jag var imponerande. Så Johan Anderson Brito, det är en kille som verkligen växer i mina ögon, och jag hoppas att han liksom inte längre flyger under radarn på folk, för det här är en väldigt intressant fighter att hålla ögonen på.
Ja, verkligen, det får jag hålla. Alltså ett avslut i första ronden är ett avslut i första ronden oavsett, och nu har han ändå rörats upp 2 stycken imponerande, en via submission, en via knockout. Så uppenbarligen kan han sköta jobbet liksom var matchen än hamnar. Och ja, han har vunnit typ 12 av sina 13 senaste eller någonting sånt. Liksom. Hey, okej, okay. Intressant. Låt oss se hur långt han kan gå.
Ja. Sista frågan här. Nick Maximov, hype?
Ja, yeah, all hype. Alltså, jag har inte varit jätteimponerad av han. Liksom, har han Diaz Army attityden? Absolut, men jag har inte sett någonting jätteimponerande från honom som så. Han är inte särskilt dynamisk. Han känns lite slö. Jag vet inte vad det är. Kanske för många holkar innan matchen, men jag skulle säga han är mest hype faktiskt. Det som jag tänkte mest är att denna matchen är typ ett proxykrig mellan Team Adesanya och Team Diaz. Det var det jag tänkte mest. De är typ som Yemen.
Ja. Nej, jag är nog också mycket hype. Han fortsätter snacka om att han vill möta den och den chansat och Bonicul och bla bla bla. Men han har inte bevisat någonting, och nu blev det bara ytterligare en förlust. Däremot blev jag kanske lite förvånad över att Malkoon inte kunde avsluta honom. Med tanke på att benet verkade ju vara rejält trasigt, så tycker jag kanske att Malkoon, bara för sin egen skull, men han kanske ville så här grinda ut Maximov, att det kanske fanns ett syfte i det också, att så här kötta på honom i 15 minuter. Men jag hade nog gärna ville sett lite mer iver, kanske i alla fall i sista ronden, sista 2-3 minuterna, att ändå försöka gå på någon form av avslut. För när man har en person som är så pass skadad, så anser jag väl ändå att Ska man få den här, den här killen är ett hot, då tycker jag nog att man ska kunna avsluta någon när Maximov är där Maximov var i den här matchen. Men det är vad det är, och jag tror också att Maximov-hypen var verkligen bara hype. Nu får vi se om han får någon mer match, eller om de väljer att klippa honom nu. Han har 2-2 i UFC. Han har 8-2 totalt. Så han åkt på sina första två förluster i karriären. Och det här bör väl vara en veckaklocka för en fighter som var obesegrad innan när man börjar förlora på det här sättet. Mm. Och när man börjar säga att man ska spöa någon som är topp 3 rankad och en annan kille som har sjukt mycket hype bakom sig i Bo Nickel då, så tror jag nog att man behöver leverera lite bättre än det han har gjort. Men fortfarande är det helt rätt att kalla ut de här personerna och allt. Jag har ingenting emot det. Men då gäller också att bevisa lite där inne. För annars så kan man säga talk is cheap. Och det är väl lite det man börjar känna med Maximov. Så jag personligen tror att hans resa i UFC är över. Det är vad jag tror. Vi får se vad som händer.
Jag blir inte förvånad liksom.
Nej.
Han kanske borde ta och göra som Mike Jackson ska göra. Take a look at the man in the mirror.
Mike Jackson-skämten fortsätter att hagla här i MMA-podden. Men vi nöjer oss så här, för att vi har lite tajt om tid idag, du och jag. Så att jag tycker att vi hoppar över till nästa avsnitt direkt, där vi kommer att prata om UFC 280. Vi har Charles Oliveira, Islam Makhachev, Aljamain Sterling, Tidi Dillashaw, Piotr Jansson O'Malley, Benil Dariush, Mathieu Gamrot och Caitlin Shokagian mot Manon Fiorot. Så hoppa över till nästa avsnitt som börjar nu. Hej då!
Boom.